dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ja, okej då, då kör vi igång. Till att börja med, hjärtligt välkomna ni som är här och lyssnar live. Ekonomi på riktigt är en podd som släpper nya avsnitt varje, vad är det, tisdag vi kör?
Varje tisdag.
Varje tisdag. Och en av de avsnitten vi ska göra i vår handlar om att flytta utomlands. Och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podd om ekonomi på riktigt i samarbete med Hemverket. Hemverket är en mäklarfirma där man istället för att betala procent betalar ett lågt fast arvode och sedan så sköter man visningarna själv.
Ja,
och idag ska vi träffa massor med andra mäklare ju.
Ja, men det här är ju en extra kul sändning idag. Alltså, vi är ju, står ju live här nu från Stockholmsmässan.
Vi står alltid live, det är bara att man lyssnar ju inte live.
Nej, vi sitter liksom. Annars.
Ja, just det, har rätt. Vi står för första gången. Ja. Och vi ska prata lite grann om att flytta utomlands, är tanken.
Ja, men precis.
Det blir rekord i antal gäster. Om vi alla kommer hit nu så har jag räknat med att vi blir typ 7 gäster på 45 minuter här.
Mm. Ja, det blir rekord. Vi måste hålla tempo alltså.
Vet du, vi börjar så här, hur många svenskar bor utomlands? Om vi inte räknar sådana som mina föräldrar som är 4 månader i Spanien och sen åker hem. Men hur många är det som på riktigt, fast liksom bor på riktigt i ett annat land skulle du säga?
Oh, det sägs ju... Jag ska tänka lite bara. Jag vet ju att det bor ju typ 30 000 svenskar i London, va?
Jaha.
Och sen är det väl
så multiplicerar du det med
och sen New York. Men du tänker ju egentligen Europa främst.
Nej, jag tänker
hela världen.
Hela världen.
Oj. 2 miljoner.
2 miljoner av 9 bor utomlands?
Nej, av 10. Nej, men okej då. En miljon.
660 000 sa de i en monter här borta att det är. Jag tyckte det lät mycket bara det. Men nu, när du sa som du sa så lät det ju bara fjuttigt efter 2 miljoner.
Jag vet, men du byggde ju upp frågan som att du skulle ta i.
Förlåt.
Nej, men det är ju fantastiskt.
Men jag tror också att det är många som är sugna på det. Bär du några egna sådana här utomlandsdrömmar?
Men jag tycker man gör det när man är utomlands och sen är man på det här stället som man känner bara så här, det här är ju min plats på jorden. Man trivs, man badar, man har semester, man har trevligt. Och så går man och börjar titta i de här skyltfönstren hos mäklarna.
Uh-huh.
Då kan man se, vad skulle det kosta oss egentligen att ha en lägenhet här? Och vad skulle
så
det kosta
man,
att köpa
så tänker
hus?
Man ingenting, man tänker så här, gud vad billigt det är. Och sen kommer man på, nej fan, det är euro. Så man räknar fel på en nolla.
Just det. Uh-huh. Men sen kan jag också tycka att det är lite så där, att det är ju ändå lite meck. Jag tycker ändå att jag är ganska om och kring med koll på papper och skatter och vet hur jag ska göra. Men det är ju ändå lite grann, hur ska man göra med det där? Och ska man skriva sig då där? Eller om jag nu ändå bor huvudsakligen hemma? Det finns ju massa frågor och det är det här som är så intressant. Men du har ju gått lite eller så här funderat på att i alla fall närma dig. Liksom. Att kanske börja med något slags sommarhus eller vinterhus ska man väl snarare säga. Och sen, hur tänker du kring det då?
Nej, men jag tänker ju att... Jag tänker så här, svenska fondsparare sparar i huvudsak i svenska fonder. Norska fondsparare sparar i norska fonder. Är det för att de är bäst eller bara för att man råkar vara född i det landet? Finns liksom ingen poäng med det. Likadant är det med boende. Alltså, av alla ställen jag kan bo i hela världen, varför bor jag just i Sverige? Varför bor jag någonstans där det är minusgrader fram till mars och det är mörkt som ett isbjörnsarsle? Det kanske är läge att liksom kolla lite bredare. Så jag utvärderar liksom idén på, ja, men hur blir livet annorlunda om jag vaknar i Spanien och flyger 4 timmar för att träffa dig istället för att vakna i Skåne och flyga 1 timme för att träffa dig. Mm. Det är inte så dramatiskt.
Det är lätt värt att flyga 4 timmar för att träffa mig.
Det är det är sant. Det är, då skulle
men,
jag kunna flyga
men, vart ja, men eller hur? Och sen alltid är det också lite grann det som är främmande i både... Det är någon slags skräckblandad förtjusning i det där. Vi trivs ju... Det är lätt att trivas där man är född och uppväxt. Man känner sig trygg. Hur ska det här bli? Hur ska det bli med språk? Kommer jag lära mig? Ja, det finns mycket att diskutera. Det här
samtidigt,
ska bli superkul.
Vet du vad min största rädsla med att flytta utomlands är? Det är att när jag hälsar på människor som bor utomlands, alltså i varma länder, då går jag omkring i shorts för det är så här 27 grader på Teneriffa. Och då går folk omkring med täckjackor för, de är liksom, för dem är det kallt. Och då tänker jag, det måste vara det sämsta tänkbara, för då betyder det att om de fryser vid 27, då kan ju de aldrig åka hem till Sverige. De kommer alltid att frysa.
Mm, kommer aldrig hem.
Man flyttar ju inte till ett varmt land. Det är bara varmt i 6 månader. Sen är kroppen van på något sätt. Mm. Det är min största rädsla, att jag inte ska kunna njuta av värme längre för att det blir för...
Just det. Flyttar man till ett annat land eller flyttar man från Sverige?
Det är väl både och, va? Eller vi kan väl fråga folk?
Ja, vi gör det.
Vi frågar folk.
Ska vi fråga.
Vi drar igång detta.
Ja, det gör vi.
Vi välkomnar fram vår första gäst. Välkommen Åsa Lundborg.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Det är alldeles utmärkt. Jag ska åka hem ikväll.
Och vad är hem nu då för dig?
Hem i Spanien.
Ja. Varför Spanien?
Alltid vurmat för Spanien. Jag har rest väldigt mycket när jag var yngre, men Spanien har alltid återkommit till. Och nu bor jag där.
Och du bara inte bor där. Du är liksom ordförande för så här utlands, eller vad ska man kalla det? Säg nu rätt här.
Ordförande i Massamigos, och det är en intresseförening som är, ja, som vurmar om alla skandinaver som kommer till Spanien, speciellt på Costa Blanca då.
Så vad skulle du säga kännetecknar en person som tar sitt pick och pack och flyttar utomlands? Vilka är det som blir medlemmar hos er? Vad är det för typ av människor? Kan man säga så?
Jag tycker inte man får... Jag kan inte dela in människor i typer.
Jag kan inte riktigt göra.
Utan jag tycker så här att människor som tar sitt pick och plack och flyttar till Spanien, det är kloka människor. De vet att njuta av livet. Man har det bra. Det är lätt att leva och det är... Ja, överhuvudtaget så får man ett enkelt liv.
Är det många som åker ner för att jobba, eller åker man ner för att liksom, nu går jag i pension eller nu tar jag ledigt ett par år? För det är också det, om man flyttar sitt liv eller om man liksom tar paus från sitt liv. Vad möter du?
Ja, de flesta har ju varit så tidigare nu att det har varit att man flyttar ner för man är... blir förtidspensionerad eller man har fått avtalspension eller något sånt där.
Man är färdigjobbad.
Ja, man är färdigjobbad. Och jag trodde att jag skulle flytta ner och bara spela golf hela tiden, men så blev det inte.
Men jag tänker det här Massamigos då, berätta lite. När hockar man på det? Vad gör ni? Vad är syftet liksom?
Vi ska ju värna om, vårt syfte är att vi ska värna om kulturen, språket och det sociala livet runt. Så vi är bara ett serviceorgan till alla som flyttar ner. Vi har temaresor, vi har temakvällar, vi har språkutbildning, vi kan ha med polisen vad som händer med trafikreglerna som gäller här, hur många promiller är man får köra med och så vidare. Väldigt populär fråga.
Men är vi svenskar duktiga, tycker du, på att bli en del av det landet vi flyttar till, eller har vi en tendens att behöva det här för att komma i kontakt med, förstår du vad jag menar?
Jag tycker att vi är jätteduktiga på att ta till oss landet. Ja, det är vi. Det tyckte jag i alla fall ända tills vi fick en supermercado Costa Blanca som får nya varor varje måndag, och plötsligt så dyker det upp alltså hur mycket svenskar och norrmän som helst som köper Melkers falukorv och Kalles kaviar och sådana saker. Uh-huh. Det hade jag inte trott innan.
Men är inte det den här klassiken, i alla fall de jag känner som bor och som har flyttat utomlands av olika saker. Det kan antingen vara en idrottskarriär som gör att man kanske byter klubb.
Mattias eller... känner många såna idrottskändisar.
Ja, men precis, som jag jobbar med. Och då... Men likförbaskat så de man umgås med, som säger nästan alla, men vi har aldrig träffat så mycket svenskar som det vi gör när vi flyttar hit. Är det så? Känner ni av Spanien ens? Sitter ni inte bara fiffelurar i en förening där?
Hur många spanjorer har du som du liksom firar högtider med och hänger med, och hur mycket är svenskar, om du ska vara ärlig?
Om jag ska vara ärlig så är det väl kanske 40-60.
40 Spanien och 60 Sverige?
Ja, det är det nog.
Då är min Spanien...
Inte bara Sverige utan Skandinavien.
Ja, men då tänker jag att då ligger du ändå ganska bra till. tänker jag, i jämförelse med många andra. Jag vet, kanelbullens dag är sjukt stor på Teneriffa där jag är en del. Liksom. Det är ju ingen som firar det i Sverige. Men där går de på riktigt att dela ut kanelbullar på stan. Och liksom så här. Man blir ett Ikea, vet du. Man åker dit för att köpa hårt bröd och grejer. Och så där. Så att,
men som vi har här på Costa Blanca, kan jag ju säga det. Vi har första advent, vi har en medlem då som är så snäll. Så han skickar ner en stor gran som han har huggit på sin tomt i eller sin skog i Småland. Och den tar kommunen hand om och sätter upp mitt på torget och så här, och tänder granen och alltihopa det här, det första advent. Och då håller jag tal på både spanska och svenska då och så här. Och då är det lika mycket svenskar och spanjorer som är där.
Och det är,
och det är rätt kul.
Hur är det? Jag tänkte bara så här, vi ska avrunda och köra nästa gäst. Men jag tänkte så här, hur man vill hitta er förening. Har ni någon hemsida eller vad? Ni heter Moss Amigos.
Massamigos. Fler vänner.
Ja. Och den, har ni någon hemsida?
Massamigos.com.
Snyggt.
Och de körde inte .se utan de körde .com.
Ja, de kunde ha kört .es.
Ja. ES kunde vi också ta, men det finns nog där också.
Om du skulle avsluta med något råd för den som lyssnar på det här och tänker så här, jag kanske ska utomlands, men sen är det jobb och barn och grejer och man vet vad man har och man vet inte vad man får och liksom får vi höra ditt avslut, ett pep-talk?
Ja, jag säger bara det. Kom! Ta steget. Man, jag menar, vadå? Det går ju lika lätt att flytta tillbaka igen. Om man, men alltså, man ångrar sig om man inte ens har provat.
Ja.
Men kom, det är alltså, ni får ett bra liv. Så är det.
Toppen. Tack,
så, fantastiskt.
Tack så jättemycket för att du kom och gästade.
Det låter vi bli slutorden. Tack så mycket.
Tack.
Vad kände du, Mattias? Vart du peppad?
Ja, men det vart man. Man blir ju peppad. Man fattar att det är en bra, så att det finns en fin härlig stämning där.
Men nu ska vi ta hand om realismen i detta då.
Exakt.
Nu kommer din favorit, the hard facts här.
Hard facts,
för nu har vi smigit upp vid mikrofonen Göran Andersson för Sparsam Skatt.
Ja, det stämmer.
Välkommen hit.
Tack, tack.
Nu ska vi prata om ekonomin i detta då. Till att börja med, när man flyttar utomlands, blir man, alltså, vad blir man? Vad krävs för att man, ska man vara kvar som svensk och betala svensk skatt och svensk sjukvård, men jag hänger mycket i Portugal, eller ska jag liksom bli portugis och sluta rösta och liksom så här, hur ser normalprocessen ut där liksom?
Ja, på en sån här mässa så är det ju många som köper boende utomlands, dels kanske av semester själv, lite som ni pratade om, 4 månader per år, man blir någon flyttfågel lite så. Men det vi jobbar med är ju framförallt de som tar det fulla steget ut och inte bara köper en bostad utomlands utan också de facto skriver sig där. Och det gör man ju av många olika skäl, och det är ungefär 50 000 svenskar per år som flyttar ut fullständigt. Men det är en betydligt mer besvärlig procedur än att bara köpa ett semesterboende utomlands, i och med att svenska Skatteverket och lagstiftningen här har så långtgående krav på dig om du ska blidka de här olika lagreglerna som finns.
Men om vi börjar där då, vill man det? Alltså är det fördelaktigt ekonomiskt att bli portugis eller turk istället för svensk liksom?
Ja, det är det ju rent ekonomiskt, av det egentligen enkla skälet att vi har världens högsta inkomstskatt. Skatten blir alltid lägre var man än flyttar. Men det är ju inte av det skälet som människor, tror jag, i huvudsak flyttar utomlands, utan det är av det här andra, att det snöar, det är bilköer, man är trött på det svenska vinterklimatet, vill prova någonting nytt, livet är kort.
Men är det skillnad när man, vilken stadie man är i livet? Är det liksom olika ekonomiskt om jag är småbarnsförälder, om jag är egen företagare, om jag är pensionär? Finns det något sånt råd att säga?
Ja, historiskt det vi jobbar med mest, där efterfrågan är störst, har ju varit de som står i begrepp att börja ta ut pension.
Mm-hmm.
Och då är man ju 55 plus. Men trenden som man ser är ju att allt yngre människor tar sitt pick och pack och sin familj och småbarn och flyttar och kanske sitter och jobbar nere i Spanien eller var man nu tar vägen. Kanske IT-företagare och annat som tycker att jag kan ju lika gärna sitta i Malaga som i Stockholm.
Men då tänker jag så här, de här, du säger att det är lite mer problematiskt för de som tar steget och flyttar fullt ut. Om man skulle säga vilka är de största punkterna så att säga. Vad är det som är problematiskt?
Att till exempel kunna skilja sig från en permanentbostad som man är lite småförälskad i. Den får man inte behålla. Att inte ha kvar näringsverksamhet här i Sverige. Det är liksom en big no-no. Och inte heller ha kvar sin familj, alltså make, maka och minderåriga barn. Men uppfyller man de grupperingarna av lagstiftning, då har man liksom kommit ganska långt.
Det vill säga, men vad menar du med permanentbostad?
Då menar lagstiftaren den bostad där du tillbringar dygnsvilan.
Ja, just det.
För att du får ha sommarstugan kvar, men du får inte ha lägenheten.
Men man skulle i princip kunna ha lägenheten om man bara inte är i den.
Nej, nej, det godkänns inte. Utan enkelt uttryckt, din permanenta bosättning, oavsett hur den ser ut och var den ligger, bort med den.
Men kan jag ha ett aktiebolag som jag är delägare i men inte tar ut lön från? Eller måste jag avsäga mig allt ägande i fåmansbolag och sånt här? Eller?
Ja, kruxet med allt det här är ju att Skatteverket och lagstiftningen bygger på att det liksom ska ske en total bedömning av allting där man väger in massa saker och någonstans rinner den här glädjebägaren över. Och tar man just bara aktiebolag så säger man att bedriver du näringsverksamhet här så är det inte okej. Okay. Men om du har under 10% i ett bolag, som är din fråga, ni är flera delägare, då anses det vara okej om du kanske då samtidigt lämnar styrelsen och flyttar.
Och det här med make och barn, som du säger, make och maka grejen, det är om då någon, inte, om man är själv som flyttar ner så att säga, så kan man inte vara juridiskt gift.
Nej, man får inte ha kvar sina närmsta här, så att säga. Nej.
Du får inte ens låta Elin, tror jag, gå på en skola här. Och aha, själv okay. Bo i Turkiet, utan då måste man vara med allihop.
Min drog är en jättestark koppling till Sverige.
Ah, okay. Och då är det för att om jag bor i Spanien till exempel så får inte mina barn gå och nyttja svensk skola så att säga.
Inte om du vill frikoppla dig från Sverige, men de får ju gå i svensk skola där nere.
Ja.
Det finns det ju.
Just det.
I Spanien till exempel, ett antal svenska skolor. Men ha kvar ett barn som vanligt bor här är ett problem. Undantaget kan möjligtvis vara internatskolor och liknande i några rättsfall. Men enkelt uttryckt, familjen måste följa med.
Men hur smart ska man vara? Därför att det här är som att man spelar Monopol i en match där spelreglerna ändras varje år. Då har jag liksom maximerat här, jag har sålt ut i bolag, har flyttat till ett land och sen så, ja, fast nu ändrar vi från och med den 1 maj, är det så här. Alltså, hur smart ska man vara? Det här måste ju vara ett ständigt problem för sådana som dig. Eller tvärtom, en kassako för sådana som dig.
Det skapar många möjligheter också. Lagstiftningen ändras hela tiden. Nej, men jag tycker, nummer ett ska man ju inte flytta bara av skatteskäl. Men om man ändå tar det här stora steget och längtar till sol och värme, då är det klart att man ska ju titta på hur funkar reglerna och vad påverkar det för mig och hur ska jag liksom göra på ett schysst och korrekt sätt men ändå se till att göra bra för plånboken. Och då finns det definitivt vissa fördelar som man kan dra nytta av i och med att det skiljer mellan olika länder i skattehänseende.
Men om du generellt ska lägga, jag förstår att det beror på var man flyttar, men vad är det man främst ska tänka på då? Om vi ska, dina tips där, om man nu tar beslutet så här, ja vi ska flytta utomlands.
Ja, då är det ju att följa lagstiftningen och vara transparent mot myndigheterna och förstå vad lagstiftningen innebär så att man inte missbrukar den medvetet eller omedvetet. Men sen när man väl bestämmer sig för det, nu ska jag göra allting korrekt. Se då till att se över, vad får det för påverkan för min pension till exempel? Ska jag ta ut det på kort eller lång sikt? Finns det någon fördelar av att göra på ena eller andra sättet? Och då är det klart att vissa av de människor vi träffar som går på en sån här mässa, de kanske är öppna i sinnet och tänker, jag funderar mellan 3-4 olika länder i Sydeuropa. Och då blir det ju till syvende och sist en plånboksfråga hur skatterna mellan de länderna skiljer sig. För jag kanske får råd med ett boende eller jag kanske kan gå några år tidigare pension om jag flyttar till landet X kontra landet Y.
Och kan vi få höra då, vilket är landet X? Om du bara skulle prata utifrån skatteperspektivet, vilket land är man ska flytta till för att vara mest fördelaktigt som svensk?
Ja, om jag vore en blivande pensionär och ska ta ut pension, om vi tar en genomsnittlig svensk pensionär så blir Frankrike det bästa landet av alla länder vi jobbar med, mest fördelaktigt.
Men här kan man förmodligen, vi kommer inte hinna gå så mycket mer djup i det här då, men det är otroligt spännande. Och då, vad finns det något enkelt sätt att ta reda på det här? Har Skatteverket en hemsida?
Skatteverket har en bra hemsida och en bra servicemyndighet som man kan vända sig till. Sen finns det aktörer som vi och en del andra som jobbar med det här ute på marknaden.
Ja, men jättebra. Vad bussigt att du kom. Stort tack.
Ja, men bug och bock. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Nu tänkte ju vi så här, för er som lyssnar, att vi skulle göra en liten sån blind dating-runda.
Mm.
Vi ska träffa, nu säger vi det på riktigt då, det är mäklare från olika länder. Så att det är klart att de kommer ju precis som det på dejt, ni vet ju det, försöka framställa sig själva i bästa tänkbara dagen. Men ändå försöka förstå lite skillnader. Och då har vi ju valt att fokusera just på Sydeuropa. Så vi har plockat bort Thailand och Norge och sådär, utan så håller vi oss nere kring Medelhavet istället. Är tanken.
Ja.
Så att, det är liksom premissen som vi kör igång. Och jag tänker att det första landet som vi möter är väl det som jag tror, nu ska vi kolla med Emelie om detta stämmer, är det mest populära. Hur är det egentligen? Spanien?
Ja, det är väl den eviga vinnaren skulle jag säga sen de här mässorna har börjat. Och sen vi nordeuropeer köper fastigheter utomlands. Det är Spanien som har varit starkast alltid.
Men alltså beror det på att det är mest sol? Att man kommer så långt, man kan komma så långt söderut som det bara går och vara kvar i Europa?
Jag tror att det har att göra med att det är så inkört. Det har byggts och sålts till skandinaver, framförallt svenskar, i över 40 år i Spanien. Så alla känner någon, har någon bekant eller familjemedlem som äger någonting i Spanien.
Mm. Men är det för, nu är det farligt att ställa den här frågan till dig, men jag provar ändå. Är det fördelaktigt att sälja i Spanien och därför så är det som att vi trycks på en massa spanska objekt jämfört med, vad vet jag, Italien eller, jag hittar på nu, Kroatien, som kanske inte är en lika lukrativ säljmarknad, men som köpare kanske man till och med hade varit bättre ute liksom.
Jag anser att när man gör en investering i en fastighet och speciellt utomlands så ska det ju finnas en marknad, en inhemsk marknad.
Ja.
Kan du sälja bostaden i det landet där du köper till den inhemska befolkningen, då gör du en säker investering.
Men har det här varit nu, för det är klart att konjunkturerna, det går ju upp och ner, men jag menar sista åren så har det ju varit, det var ju nästintill kaos i Spanien med bostäderna för bara ett par, tre år sedan. Jag vet inte hur det är nu, jag är inte helt påläst, men det har ju varit billigt så att säga, även för den inhemska marknaden.
Ja.
Men det känns som att folk fortsätter i alla fall. Påverkas det här? Har det varit någon skillnad sista åren skulle du säga?
Den krisen som kom påverkade det ju positivt för de som sökte bostad i Spanien.
Mm.
I och med att priserna föll och det såldes mycket av begagnade objekt. Nyproduktionen stod ju stilla.
Mm.
Men de gamla såldes ju ut till rejält låga priser. Allting föll ju pladast. Men det här har ju återhämtat sig. Det var ju 2008-2009. Nu är det på väg upp. Priserna har stigit sista två åren med 20% per år. Det är väldigt mycket ny produktion som byggs längs hela kusten, så det är väldigt attraktivt.
Men vågar man köpa nu då?
Förlåt?
Men vågar man det nu om priserna har gått upp 20% och sådär?
Ja, det är en jättebra.
Så han som har köpt en lägenhet på Södermalm.
Alltså om du jämför med vad du får för pengarna i Spanien, även om priserna har stigit, så är det otroligt billigt för de lägena nära hav med havsutsikt jämfört med kusten bara i Sverige. Det...
Men om du ska sälja in Spanien lite ytterligare, vad finns det annat? Förutom att det, som du säger, man känner någon och det finns kopplingar och sådär. Vad skulle du annars säga argumenten då? Förutom att solen också lyser rätt ofta där.
Ja, det är ju lite som Masamigos påpekar det här, att du lever ju enkelt i Spanien. Allting blir lättare när du har ett härligt klimat. Du har blå himmel, det kanske inte är 25 grader hela tiden, men det gör ju något med oss människor att bara se en blå himmel även om det är 15 grader på vintern. Du behöver inte ha plan B. Har du bestämt med grannar och vänner att du ska ha en barbecuefest, så behöver du inte tänka, vad gör vi om det ösregnar, presenning. Det är lättare att leva. Sen har du många lågprisbolag som flyger.
Mm.
Det är kort tid, 3,5-4 timmar.
Mm.
Det som har sätta sig på tåget till Göteborg. Mm. Så är du i Spanien, men du har ett helt annat klimat.
Men om man tänker permanent då? För jag förstår att det är ju många som kanske vill ha det som sommarbostad. Men om man tänker på det som Göran var expertis på. Skulle du säga att det är, om man jämför med andra länder, är Spanien förhållandevis lätt att flytta till rent av skatteskäl och...
Ja, vi kommer väl lite tillbaka till det här att det är så inarbetat. Alltså det är ju väldigt väl organiserat och etablerat i Spanien i och med att man har sålt till nordeuropeer i 40 år. Det finns otroligt många föreningar och klubbar som man kan gå med i för att få ett socialt nätverk, vilket är jätteviktigt när man flyttar ner. Sen har ju vi som jobbar med att sälja fastigheter, vi på Atlas har ju funnits där i 40 år. Så att vi kan ju hela det här, var behovet ligger för våra kunder, att kunna föra in dem i samhället och styrka upp deras närvaro i det spanska livet.
Vad ska man vara försiktig med om man flyttar till Spanien? Jag tänker att det finns många lyxsökare inom alla branscher. Jag tänker att
det
kan vara så då och så när något land är så populärt. Att det är många som tänker att här ska vi vara med och ta en del av den kakan.
Ja. Det fungerar ju så i Spanien bland mäklare. Alla mäklare säljer alla objekt. Byggarna lägger ut sina projekt till alla mäklare som vill sälja. Så därför brukar jag rekommendera de som är intresserade av en bostad, boka inte upp med olika mäklare. Välj en stor firma som har varit etablerad länge, som kan ge er tid och de garantier som finns, vilket är bankgaranti, de bolagen som kontrollerar att alla, ja, alla papper, alla intyg, alla, ja, att allting har följts och är färdigt innan man sätter spaden i jorden och börjar bygga. Mm. Och det gör ju inte alla, utan gå till de stora väletablerade företagen.
Bra. Jag tycker det känns tryggare att köpa, alltså, ett hus som finns än att köpa de här projekten. Ja. Det kanske bara är en emotionell känsla, men jag kan gå och klämma och ta på det, och det finns, ja, faktiskt. Och någon har ägt det tidigare, så bevisligen går att äga. Jag har ju sån här mardrömshistoria om att man köper någonting och sen så hade de inte panträtten med banken, släpptes inte, och så till slut ägde de det inte i alla fall, och så var det aldrig färdigbyggt. Alltså så här, är jag nojig då, eller finns det en poäng med det liksom, eller?
Naturligtvis händer det sådana, det finns alltid sådana historier, och det är därför det är viktigt att välja rätt samarbetspartner. Vi har ju många kunder som gärna vill ha begagnade objekt, just för att du ser exakt vad du får runt dig och du kan ta på det. Och just därför är det så viktigt med den här bankgarantin som du får när du köper på plan eller under byggnation, så att dina pengar står tryggt på ett klientkonto tills huset är färdigt och du kan besiktiga och få din lagfart.
Bra.
Bra. Har vi någon mer fråga på Spanien?
Ja, det finns ju mycket. Men så här, vad säger du då? Vart kan man vill veta? Finns det någon enkel så här hemsida? Här, läs på om Spanien. Hur ska man,
ja, generellt, Spanien överhuvudtaget kan man ju googla och läsa hur mycket som helst på nätet. Vill man gå in och bekanta sig med olika objekt och områden, så får man ju gärna gå in på Atlas International, som är vår hemsida.
Såklart man får. Men om du skulle säga ditt favvoområde då, så, och jag antar att ni säljer på fler ställen, om du måste pricka in ett ställe där du själv skulle bo.
Det är en väldigt individuell fråga.
Såklart.
Jag bor själv i Campo Amor, det ligger en mil söder om Alicante flygplats. Mm-hmm. Det är mitt drömställe, och där har jag hittat mitt.
En spaning om Spanien är ju, om jag ska sälja Spanien här, att det verkar som om det är ganska, det finns många svenska skolor, många internationella skolor, att det är tämligen enkelt jämförs med de andra länder att ta med sig barn, och att jag tror att med min helt obefintliga spanska klarar jag mig ändå hyggligt bra jämfört med en obefintlig franska i Frankrike eller en obefintlig portugisiska i Portugal. Är det en rimlig spaning?
Ja, men så är det nog. Och där har det ju skett en jätteförändring i Spanien. Jag flyttade ner till Spanien först i 87. Då fanns det ju inte på kartan att inte kunna spanska. Det var ju ingen som kunde engelska. Men idag har ju det där ändrat sig. De flesta, speciellt yngre, pratar ju engelska, så du klarar dig. Och så har du också det du säger med, du har möjlighet till internationella skolor eller svenska, skandinaviska skolor. Mm. Så det finns ett otroligt nätverk som gör det enkelt om man vill flytta ner.
Ja,
ja, jättebra. Muchas gracias.
Ja, den är den. Tack.
Tack
så mycket.
Tack.
Då ska vi, det som, oj, applåder också. Nu som är på spåret, vi färdas västerut.
Vi färdas västerut,
ja.
Raskt.
Nu ska vi till Portugal. Hej och välkommen Inger.
Hej, tack så mycket.
Du får flytta mikrofonen lite närmare där.
Jag flyttar mikrofonen lite närmare.
Tå. Ja, vad skönt. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Bor du i Portugal på dagarna, så att du har liksom flugit hit för oss idag typ?
Ja, men givetvis har jag det.
Ja.
Bor i ett område som heter Estoril, som ligger utanför Lissabon, västerut. Ja.
Mm. Väster om Lissabon.
Ja, fantastiskt fint område.
Ja, nice. Ja. Vi gick runt på mässan tidigare här och min fru gjorde spaningen. Man vill ju inte prata med en fastighetsmäklare på en köpa bostad utomlandsmässa som är blek. Det var hennes spaning. Tänk så här, då bor hon nog inte ens där,
ja,
hon ska själva
sälja. Det kan vara brun utan sol också.
Ja, men du
vet,
säger ju, du säger ju och verkligen på riktigt, hashtag
jag
på riktigt.
Jag kan ju säga att klimatet är ju en av fördelarna just med Portugal också, att det är så fint klimat. Det är ju mellan 15-20 grader i princip i Portugal. Va? Så det är ju
vad skulle du säga, vad är den stora skillnaden mot Spanien då? Om vi var i Spanien nu, så du hörde ju vad som sades här. Vad jag får i Portugal som jag inte får i Spanien? Liksom.
Ja, marknaden är väl lite olika. För i Portugal så är det många som flyttar ut från Sverige, verkligen flyttar ut från Sverige och så att säga, skriver sig i Portugal. Så vi säljer ju inte så mycket semesterbostäder, utan vi är lite mer fokus på hela det här konceptet av att flytta utomlands.
Men var det inte, jag för mig läste någonstans att Portugal är det land som flest pensionärer, alltså svenska pensionärer, flyttar ut till. Eller
ja,
flyttar
det stämmer.
Till.
Det stämmer. Ja. Det är ju inte så här jättestora mängder, va? Men det har ju ökat, för Portugal har ju legat lite lite i skymundan framför då exempelvis det stora grannlandet Spanien nu som vi hörde. Och det har ju kommit väldigt, väldigt starkt de sista, ska vi säga, 10 åren Portugal. Att man har upptäckt Portugal, ett litet nytt äventyr helt enkelt, att upptäcka ett nytt land.
Men vad är fördelarna då?
Ja, det är många fördelar. För det första så kan jag väl ta en sak som idag tycker jag är väldigt viktigt i dagens samhälle. Det är det här med brottslighet. Det är väldigt låg brottslighet i Portugal. Man kan känna sig väldigt trygg. Och det finns så mycket sådana här statistiska listor man kan titta. Och det här är det tredje landet i världen som är det säkraste landet. Och det är rätt så häftigt. Sen har du väldigt låga levnadskostnader också. Det är många länder som har låga levnadskostnader. Men här är det väl, kostar något i Sverige 100 kronor när du går i butiken, så kostar det 50-60 kronor i Portugal.
Är det billigare än Spanien eller är det typ samma? Eller?
Det är lite beroende på vad det är för någonting. Men överlag är det väldigt, väldigt billigt i Portugal. För man har inte riktigt hunnit med utvecklingen. Och det som har hänt i Portugal är att man slutade alltså bygga bostäder för sådär 10-15 år sedan. När den här boomen kom, och vi pratade om 2008 när finanskrisen kom. Då byggde man inte så mycket bostäder, utan allting har hänt just nu. Så sista åren här har ju bankerna beviljat bygglov till byggherrar. Och man får börja bygga och bygglån och såna här saker. Så att nu börjar samhället rulla på. Så att nu är det mer liksom så upcoming area, va? Så det är så mycket som händer i Portugal just nu. Och nu står det byggkranar nästan var och varannat hörn. Va?
Men om man ska jämföra det prismässigt. Försöker det, klart att det är skillnad bara för att det är två olika länder. Men om man ändå ska jämföra motsvarande läge, motsvarande storlek på bostad. Hur ligger priserna kontra till exempel Spanien?
I Portugal bygger man ju väldigt mycket bostäder för att det ska vara, man ska bo där året runt. Så man är väldigt mycket noga när man bygger det här med treglasfönster och värmegolv och såna här saker. För det är ingen semesterbostad. Men prismässigt så ligger man ju relativt lika Spanien, och det gör man. Men det finns tre olika regioner. Först har du Algarve som är den södra regionen, den södra kustremsan. Där är ju generellt bostadspriserna betydligt lägre än vad de är runt storstaden, som är då Lissabon och Estoril och Cascais-området. Det är ungefär halva priset mellan de här områdena. Och sen finns det ju då den norra, nordvästra kustremsan ska jag säga. Den heter Silverkusten, och det är relativt låga priser där också. Lite Algarve-priser. Och semesterbostäder pratar man om det. Säljer man sådana så är det mest på Algarve på den södra sidan då. Närmare Spanien helt enkelt, va. Och dit är de här boende där man bosätter sig året runt. Kanske lite mer Estoril och Cascais, va.
Hur är det med om man... Om vi tittar på andra änden då, inkomstsidan, hur är det med att kunna få jobb i Portugal? Är man chanslös om man inte pratar portugisiska flytande? Eller, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Skolor, hur gör jag med min 9-åring om jag kommer till Portugal? Liksom,
Då kan jag säga att det finns en svensk skola som ligger utanför Lissabon i ett område som heter Carcavelos. Och den har funnits där i 50 år. Den har aldrig varit så mycket elever i skolan som det är idag. Den toppar, tror jag, på 50-60 elever.
Så att det vi har. Men då kan jag inte bo på Silverkusten, då blir det lång pendling på morgonen.
Och då får man välja en internationell skola istället. Va? Och det är samma sak, bor man på Algarve, då tar man en internationell skola. Va?
Ja.
Så att, och det betyder att vi har två olika grupper som flyttar ner nu. Först har vi det här vi pratade om, som Göran från Sparsamskatt pratade om, den här pensionärsgruppen som kommer ner. Och sen har vi den här nya generationen som kommer ner. Det är ju barnfamiljer som flyttar ner, som är runt 40 år, har barn och sätter dem i skolan. Och då kommer vi in på det här lite med jobb. Va? Man kanske etablerar en firma, bosätter sig på Portugal och jobbar helt enkelt. Så man flyttar hela familjen utomlands.
Hur skulle du säga då med de här juridiska sakerna just när man flyttar? För många flyttar, som du säger, permanent om man flyttar till Portugal. Är det enkelt och fördelaktigt, tycker du, om du jämför med till exempel Spanien igen då?
Ja, vi säger så här att det är viktigt, tycker jag, när man kommer till Portugal att du har hjälp, ta rätt rådgivare, ta hjälp hela processen, allt från då en auktoriserad mäklare som vi är också, och en advokat, så att hela processen blir rätt. För att när du kommer ner så ska du ansöka om, det vill säga, en skattestatus, och du ska få ett skattenummer och allting ska gå rätt tillväga. Så ta all hjälp du kan få. Då är det inte speciellt byråkratiskt, men om man försöker göra det själv, då kan det vara lite knepigt. Då. I Portugal pratar ju alla i princip engelska också, va? Så du behöver inte kunna portugisiska om du inte vill, utan alla pratar engelska.
Men det kanske räcker med att man kan svenska numera?
Nej, det har inte riktigt blivit så utbrett, för det är inte så himla mycket om man jämför med Spanien som är grannlandet, där det flyttar otroligt mycket svenskar som har en lång historik. Så har ju Portugals, den här startsträckan har ju varit kanske bara 10 år, va? Och det är ju otroligt mycket svenskar som har köpt nu och kanske tänker, intentionen är att flytta ner om 5-10 år, men de köper bostaden redan nu. Aha.
Men det finns Vasaknäcke och svensk kaffe om man vill ha.
Det börjar faktiskt komma nu. Det har inte funnits tidigare, men det börjar komma nu också, va? Ja. Så att,
det är pinsamt att du ställer den frågan, Mattias.
Du som är inne på kanelbullens dag nu.
Och det riktas någon vill öppna ett litet svenskt kafé och lite sådana saker, va? Och det är väl jättetrevligt. Det är jättetrevligt, tycker jag.
Ja, men jättebra. Tack så mycket, Inger.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Vi ska fortsätta ännu längre västerut. Hur kan man komma längre västerut än Portugal?
Ja, det är en fråga han. Det kan man ju.
Vi ska nämligen be oss ut till Kanarieöarna.
Ja, det är ju lite där du brukar hänga.
Ja, där brukar jag hänga. Och faktum är, nu ska jag outa det. Jag brukar till exempel hänga med Jorge som är här nu. Välkommen.
Tack.
Du får ännu närmare mikrofonen så att det är obehagligt nära.
Okej.
Okay. Du är mäklare på Teneriffa.
Yes.
Varför ska man välja att vara ute på öarna istället för att vara mainland Spanien, Portugal? Vad säger du i fördelarna?
Ja, det finns många fördelar, men jag skulle välja tre stycken. Det för det första skattemässigt, till exempel både när man köper eller när man bor i Teneriffa, det är lite billigare än fastlandet, till exempel i Spanien. Jag jämför med Spanien. Jag vet inte riktigt hur det är i Portugal. Men skattemässigt är det mycket, mycket billigare. Både att köpa och äga och sen leva. Sen pratar vi om vädret, till exempel. Vädret, det finns inget annat ställe i hela Europa. Du säger, så man kan bada 52 veckor per år. Så man kan ha sol och så, men Teneriffa, vi har mellan 20 och 30 grader året runt. Och den är väldigt speciell, för att det blir inte kallt på vinter, men det blir inte heller speciellt varmt på sommar. Så det är alltid väldigt behagligt vädret. Sen till sist är att någonting som vi har inte pratat mycket här, så investering också. Det är inte bara, man köper inte bara för att bo, utan man, det är många som vill investera också. Och det finns en lägenhet i Teneriffa, man kan hyra ut den stort sett året runt. Så man behöver inte ha dålig samvete när man använder inte lägenheten. Utan lägenheten kan jobba åt det också under tiden. Så
jämfört med typ Spanien, mainland Spanien eller Portugal, där det finns ett gäng veckor som man både själv vill vara där och kan hyra ut. Sen är det inte lika lukrativt. Så säger du att på Kanarieöarna då finns det alltid... Det finns väder för att hyra ut per vecka, vilken vecka som helst.
I fastlandet, det finns vinter. Det är inte som i Sverige, men det finns vinter fortfarande. Alltså man kan gå ner till 12-15 grader och så. Och då kanske det inte då man vill när man åker ner från Sverige. Svenskar vill efter solen när man kommer till Spanien. Och det kan vara lite så det är. På andra stället, Teneriffa, man har garanterat 52 veckor sommar.
Men hur ligger priserna då jämfört om du nu köper en lägenhet eller hus eller vad det nu kan vara då? Vad om du jämför med fastlandet då?
Ja, det beror lite på vad man köper. Vi jobbar framförallt i södra Teneriffa. Det är en turist, södra kusten. Och det är en turistområde som går upp så här priserna just nu. Det ligger så här. Så jag skulle säga att det ligger lite högre. Priset att jämföra med Alicante, till exempel. Det har jag tittat lite på. Men grejen är att den där kompenserar sig med att hur mycket kan använda den där lägenheten över tiden. Eller hur mycket pengar kan man få ut av den där lägenheten när man är inte på plats. Och jag tycker att det är något som man ska fundera också när man ska köpa. Inte bara för att hur mycket ska kosta, utan vad ska jag få ut av den där lägenheten också?
Och framförallt då, om man inte tänker att man flyttar permanent, utan man ser det här som en extra bostad där man kan åka och njuta av solen alla tider på året.
Ja, så jag säger, det finns alltid tre typer av köpare. Den som köper bara för sig själv, som vill bara stänga dörren när man åker och sen har precis samma flaska vin i kylskåpet när man kommer. Sen det finns en annan som vill köpa bara som investering. Som de vill inte ens titta på lägenheten, utan de köper den och sen bara mjölkar. Och sen det finns de flesta som gör att jag köper lägenheten, jag använder den 3-4 veckor per år eller någonting. Och resten av året, jag lämnar lägenheten hos en firma där nere eller någonting. Låter det bara och rulla in pengarna, och det är ganska smidigt. Och det finns jättefina firmer och bra firmer som har den där jättebra åt dig, så du behöver inte bry dig, du har full information hela tiden och vad som händer med lägenheten.
Men skulle du säga att det här är så på de övriga öarna också då, som ingår i Kanarieöarna, så att det är inte bara att en riffa, säger du, utan det kan man säga generellt oavsett vilken ö du väljer?
Ja, jag vet inte hur det funkar i den andra, men jag kan tänka mig att det är inte stor skillnad. Jag kan Teneriffa och då den som jag kan rekommendera är Teneriffa.
Men det som är intressant med det här också, det är ju att Kanarieöarna har ju en hel del mikroklimat.
Ja,
det måste du berätta om. Där måste man,
ja,
det kan ju, till skillnad mot om du liksom är i Nässjö, så på Teneriffa kan du ju skilja, åker du en kvart så kan du liksom byta klimatzon. Det blir som två helt olika, det måste man ju förstå när man köper.
Ja, exakt. När jag pratar om den här typen av vädret, då pratar vi om södra Teneriffa. Det är där som man får den där jag pratar om. Går man till norra sidan, då pratar vi bara en timme bilkörning, inte mer än så. Det är en helt annan klimat. Och det är väldigt populärt också bland vissa folk som är inte direkt efter solen, men de är efter kanske lite hälsa och
grönare och
andra saker. Ja. Men det är den som är speciell med Teneriffa. Man får lite och allt på en sån liten istället. Så man kan gå runt hela på 3 timmar och ändå hitta alla möjliga stället och natur och grejer. Väldigt, väldigt speciellt på det där sättet.
Och du säger att priserna pekar uppåt, visar du här tidigare.
Ja, det gör
de. Och menar du, alltså, har du gjort det över lång tid? Du tror att de kommer fortsätta stiga?
Nej, det alltså...
Kan inte fråga en mäklare om det kommer fortsätta stiga? Det är klart att han kommer säga ja.
Du sa ju att han var en ärlig mäklare.
Nej, men vi pratar alltid om efter finanskrisen.
Det är det jag menar. Men vad ser vi framåt? Det är därför jag frågar.
Ja, det kommer att gå upp säkert. Det kommer att stabilisera sig lite, definitivt. Men... nu ligger vi ungefär på samma priser i södra Teneriffa som vi var innan finanskrisen. Lite kanske 5% under. Men det har gått upp mycket snabbare än andra istället i Spanien eller till och med i norra sidan av Teneriffa. Så jag menar, det finns inte så mycket där att köpa. Det finns en stor efterfrågan. Vi har egentligen just nu mer köpare än objekt att sälja. Mm. Och det gör att priserna givetvis, det visar inte så mycket just nu, för nu börjar alla bygga och få licenser efter krisen och sånt, så nu kanske börjar bygga, men det har inte visat så mycket nytt. Ändå det är svårt ibland att hitta objekt för köpare, så det gör att priserna, men det måste finnas en gräns någonstans, någon gång, jag vet inte. Just nu det känns som det finns ingen gräns, så det är en bra investerings möjlighet.
Bra.
Ja, kanon. Jorge, tack för att du var här.
Tack själva.
Tack så jättemycket.
Nu kan vi inte färdas längre västerut utan att lämna Europa på allvar. Så nu får vi byta håll då.
Ja, precis.
Så vi tänker att vi ska titta på vad som händer om man drar sig mot Frankrike. Så vi välkomnar fram till mikrofonen Johan som ska prata med oss om detta. Hur är läget, Johan?
Bra.
Nu har du suttit och lyssnat på en del andra här när de har pratat om sina grejer. Känner du att du har starka argument för Frankrikes liksom fördelar i detta?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att det som kanske skiljer sig lite med Frankrike jämfört med andra länder är ju den stora mångfalden vi har. Vi har ju då så mycket att erbjuda med både gastronomi, kultur, historia, närhet till Italien. Vi är också faktiskt nära till Spanien också. Vi har skidorter, stränder. Det är väldigt mycket koncentrerat på samma plats.
Hur populärt är Frankrike? Vad är jag som inte kan detta på listan? För mig känns det lite som en doldis på något sätt.
Ja, alltså, vi har inte kunnat annonsera så mycket med såna här reapriser och sånt där. Det är ju relativt dyrt om man jämför med till exempel Spanien eller Portugal. Så att vi har en rätt så lojal kundgrupp kan man säga, frankofiler, som bara kan tänka sig Frankrike, och då där jag jobbar, Franska Rivieran. De kanske har haft familj som har ägt någonting där när de var unga, har semestrat där och så vidare. När vi har kunder som kommer till våra monter och som bara alltså frågar hur mycket priserna har gått ner och hur dyra vi är jämt med andra länder, då är det lite svårt att konkurrera. Vi har ju märkt att det är ju ofta kunder som från början redan har bestämt sig för Frankrike som kommer till oss.
Men hur är det då? För, alltså, hela Rivieran, det vet vi ju att det är dyrt eller dyrt. Det är väl allting relativt.
Relativt.
Relativt
dyrt. Det är inte dyrt jämfört med Stockholm.
Det är mycket pengar kan vi säga.
Det är mycket pengar hur det än är. Men samtidigt har jag aldrig upplevt när jag har åkt igenom några länder så, där, så är det också så att kommer man en bit in eller en bit ifrån så upplever jag ju att där borde det ju inte vara lika dyrt. Alltså det är ju väldigt skillnad på standard om du åker några mil i Frankrike inåt landet eller varifrån du nu kommer, men om man jämför med Rivieras sidan liksom.
Ja, det stämmer. Det är enorma skillnader. Jag kan ta ytterligheterna. Om du tar till exempel La Croisette i Cannes så kan du ha fastigheter upp till 50 000 euro per kvadratmeter. Och sen så behöver du bara åka ungefär 45 minuter bil därifrån till antingen emot Le Var eller till vissa byar norr om Nice som till exempel Le Broc, så kan du hitta bra saker för 2500 euro per kvadratmeter. Så det finns otroliga skillnader i pris, det stämmer.
Men då om man åker ytterligare 45 minuter då? Ännu mer? Alltså, det går väl
mot
ändå...
vilket håll?
Nej, jag tänker åt det billigare hållet. Jag tänker att okay. Ändå, ja, men då kan man väl ändå komma ner så att vi pratar, alltså, om vi nu ska prata det här relativa priset. För du har ju, klimatet är ju nästan detsamma så länge du inte kommer för långt in i landet.
Ja, alltså det vanliga vi märker med svenskar är att de brukar ju ligga kring 7000 euro per kvadratmeter. Med tanke på deras kriterier. De vill ju ofta ha en terrass. Mm. Bra solläge. Gångavstånd till kanske ett bageri, till kommers och så vidare. Sen så har vi ju sålt till några svenskar. Jag skulle vilja säga att det billigaste kanske är omkring 2500 euro per kvadratmeter. Och då är det oftast antingen att man håller sig lite längre bort från havet eller västerut. Mm.
Men vi hörde ju också här tidigare att just Frankrike, om vi tänker på om man är blivande pensionär och skattemässigt så kan det vara mot pension och sådär. Det kan vara kanske det mest fördelaktiga landet att flytta till.
Det var roligt att höra det faktiskt.
Ja, hur upplever du? Det kanske är ett av dina argument har varit, men berätta lite. Hur ska man tänka kring det där?
Alltså vi har faktiskt väldigt få utav våra kunder som flyttar till Frankrike. Och ännu mindre för skatteanledningar. Jag tror att 90-95% av våra kunder faktiskt köper sommarboenden. Mm. De skriver sig inte i Frankrike. Sen ska man inte glömma att man har i Frankrike förmögenhetsskatt också. Så att om man tillhör de som har chansen att kunna köpa mycket dyrare fastigheter så är det en förmögenhetsskatt över 1,3 miljoner euro. Däremot har det blivit mycket bättre tack vare Macron, vår nya president nu, som har tagit bort de flesta tillgångarna från förmögenhetsskatten, så det är bara fastigheterna längre. Men det där är ju någonting som Göran Andersson kan svara på mycket bättre, och jag är väldigt glad att höra att Frankrike är det bästa landet att flytta till, men min erfarenhet är att det är inte därför man flyttar till Frankrike. Det är just att man är frankofil och
ja, men vad är det? Men vad är främsta anledningen?
För jag har sälj nu då, Frankrike.
Jag har ju trivs som attan när man är nere på Rivieran.
Du är lite Frankrike-kille.
Ja, men jag säkert varit där 15 gånger eller något sånt här. 20 gånger kanske.
Ja.
Men och det är någonting. Och jag tycker att för mig är det den här mixen av vattnet och restaurangerna, det här pittoreska och sådär.
Att det är dyrt gillar väl? Alltså, du gillar väl att det ska vara lite flott? Va?
Nej, absolut inte. Det råkar vara att jag har haft kompisar som gjort att jag har hamnat där.
Ja.
Men vad är dina... Sälj in då, liksom. Vad är det? För jag menar, det här upplever jag när jag har varit i Spanien och Portugal har inte varit, men när jag har varit i Spanien så upplever jag också det här egentligen. Liksom.
Ja, jag måste tyvärr vara tjatig och komma tillbaka till det där med mångfalden. Det är, till exempel, jag har ju varit med om några veckor i mars där jag har åkt skidor en dag och dagen efter är jag på stranden. Och det är också någonting man märker när man landar i Nice. Man flyger över bergen och sen så landar man framför havet. Och det är så lätt att komma på saker att göra. Man kan promenera runt Cap d'Antibes. Man kan åka till Italien på 30 minuter. När jag kommer tillbaka till Frankrike nu ska jag åka skidor. Jag kan fortfarande gå på stranden. Varannan helg brukar jag besöka sån här charmiga, pittoreska byar, hitta nya restauranger. ja, jag har svårt att hitta någonting bättre än mångfalden för att beskriva just fördelarna med franska rivieran.
Nu ska jag hitta på en nackdel som jag inte vet finns. Men jag tänker, när jag tänker fransmän, ordet inkluderande är ju inte det första som dyker upp i mitt huvud. När jag tänker så här, jag som svensk i Frankrike, om jag inte parler franska, liksom, hur lätt är det att komma in i den där lilla pittoreska byn, eller kommer folk spotta efter när jag har handlat mina baguetter? I alla fall, förstår du, det är en rädsla som jag har, ja, som jag inte har kring Spanien till exempel.
Alltså jag tror att det har blivit mycket bättre på de senaste åren. Bland annat för att fransmännen pratar bättre engelska. Men också för att de har upplevt så många andra den här bankpaniken 2008. Och de är inte längre lika bortskämda som de kanske var 2003-2004. De kände som att de, vad de än gjorde, så fick de bara fler och fler turister och utländska besökare. Nu har de insett att det är inte så enkelt. Även i Frankrike måste de ge en bra service och vara trevliga. Och så har de också märkt att de börjar konkurrera med andra länder. Det finns både Kroatien, Grekland, Spanien, Portugal och så vidare. Så jag tycker att det har blivit mycket bättre faktiskt.
Jättebra. Tack så mycket, Johan.
Tack för att du kom.
Tack. Du, vi hade ju kunnat hålla på med 10 länder till.
Ja, men om man blir, vi Italien, hinner ju bara Grekland, skrapa lite Kroatien på ytan. Man får tänka att alla lyssnare får gå in helt enkelt. Och man har väl en bild, men det finns ju mycket info att hitta. För det är ju, jag hade velat ställt många fler frågor.
Hur är du själv då? Blir du sugen när du hör Johan pratar Frankrike, ser jag ju att du blir lite mer sugen ändå än, eller?
Men det är väl återigen som man har relaterat till. Man känner sig trygg där man har varit, och det är väl där man måste våga tänka lite nytt, tänker jag.
Tog ju dig 45 år att lämna Nyköping, så det kanske känns stort att ta det hela vägen till.
Precis, då förstår du. Jag behöver några år till. Nej, men jag tror att det är lätt att man, just som du säger, har en del kompisar i södra Frankrike, och då har det blivit att där känner man sig hemma, man känner sig trygg. Det blir saker och ting blir lätt, man får mycket tips. Och då är det ju lysande att höra om just de här föreningarna som finns, som man kan, ja, som gör det mycket lättare att komma in i samhället. För det tror jag, sådär. Men vad känner du då? Du har ju varit inne rätt mycket på Spanien.
Ja, men jag tänker ju så här att man lever bara en gång, vad jag vet. Och, ja men alltså, hur stor grej är det egentligen? Blir det inte bra så flyttar vi väl hem igen? Alltså så här, jag kan inte se hur du... Jag kan inte se att vi hade träffat som 5 år och sagt så här, jag bodde ju i Portugal i 4 år. Det är ju sämsta beslutet jag fattat. Alltså så här, hur dåligt kan det bli? Det kan ju bara bli att jag åker hem och sen hade jag mindre pengar än när jag kom för att jag gjorde en dålig försäljning eller någonting. Men det kan jag ju göra på Södermalm också. Så att det är inte som att... Så jag är så här, jag känner att jag har inte så mycket att förlora.
Men är det för att du har ju dina föräldrar som har sommarhus där, eller vinterhus, vad du nu ska kalla det för?
Ja, i Spanien.
I Spanien. Ja. Är det där, liksom, vad det som lockar just Spanien för dig själv då? Vi hör ju så mycket bra om Portugal här, och vi hör om Frankrike. Och Kanarierna har det varit mycket, och på Kanelbundens
dag. Jag tror att man snurrar in sig på, man har någon bild av hur det ska vara. Spansk mat och spanska viner. Jag har ju inte för avsikt att lämna Sverige. Jag kommer ju inte aldrig... Eller i alla fall inte min plan att jag ska liksom bli fast boende, utan jag tänker att du och jag ska fortsätta podda varannan vecka, och jag har ju massa bolag med jag driver och superintresserad och engagerad i, så jag ser ju inte framför mig att jag liksom, jag ska inte gå i pension. Nej. Liksom, det är 20 år kvar tills dess. Så då känns det ändå hyggligt nära. Apropå hur besvärligt kan det vara? Det är väl bara att åka hem då, tänker jag.
Jo, men jag tror också många kanske tänker
som
att
de säger, det är lika långt som det är med tåget till Göteborg.
Ja, men precis. Och jag kan också känna så här att det finns ju uppenbarligen, det är en hel, vi står ju här mitt i en hel mässa med folk som kan det här. För jag tror också att det är främmande att man går till den lokala banken och säger, hej, jag ska flytta till Portugal. Och då kanske man inte ska prata med en bankman på Södermalm om det. Då ska man nog prata med någon som bor i Portugal eller har erfarenheter av det. Mm. Och där finns det ju massor med info. Man hör ju så här, det är ingen som tycker att det här, det är inget märkvärdigt. Det vet vi nu. Det är inget märkvärdigt att flytta. Oavsett om du flyttar permanent eller om du vill köpa för att investera eller köpa för att ha som vintersommarhus.
Nej, men det är ju därför vi har EU, för att det ska vara lite okomplicerat att röra sig över gränserna. Då kanske man ska använda sig av det.
Ja, absolut.
Du, vi får väl avrunda där. Om ni tycker detta är intressant, så kanske vi får chans att återkomma om ett år och göra en del 2 och plocka upp lite Grekland, Kroatien, Italien och lite andra länder. Men nu fick vi nosa lite västerut i alla fall där.
Ja, vi går österut nästa vår.
Ja, bra. Snyggt. Tack för att ni var med oss. Vi hörs igen om 14 dagar eller kanske redan nästa vecka.
Ja, nästa vecka va?
Nästa vecka.
nyckeln till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.